Det är ju lite synd om er som sitter så där och har ryggar framför er. Det här är en vacker syn, att se den gudstjänstfirande församlingen. Bara som ni vet. Det var ganska vackert också att gå omkring på bokmässan och se på alla horder av människor som rörde sig där. Eller att fundera över de enskilda individerna och undra, vart var hon på väg och vad hade han för ärende? En del var väldigt målmedvetna kunde man se. Och andra strosade lite förvirrat omkring. Om en annan person som tittar ut över en slags folkmassa ska nu evangelisten Markus få berätta i den här söndagens heliga evangelium. Och jag läser ur kapitel 12 i Markus evangeliet. Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Tack Jesus Kristus för ännu en berättelse om ditt möte med människor. Tack för ditt sätt att möta den här kvinnan. Och tack för att du har samma sätt att möta också oss idag. Amen. Och nu får ni sitta. Predikans upplägg är ungefär så här. Först lite om den här texten och det sammanhang. Sen en punkt. Tron ger mig ett samband, ett sammanhang. En punkt. Tron ger mig en tillit och ett mod. Och den avslutande. Tron ger mig en riktning. Ja, Markus evangelium, vi kunde också läsa i Lukas, men nu är det i Markus. Och vi är i slutet av Jesu tidslinje. Han har gjort intåg i Jerusalem eftersom han nu är i templet. Så att kulminationen för Jesu frälsningsverk, den är väldigt nära. I det här kapitlet, det 12 i Markus, så ja, det vimlar av folk. Men det vimlar av något annat också som kanske är mer fascinerande på något sätt. Det här är ett kapitel där Markus har samlat ett antal berättelser om konfrontationer mellan Jesus å ena sidan och grupper som stod honom emot. Skriftlärda nämns ibland, fariseer, överstepräst och allt vad det kan vara, som inte riktigt hade fattat poängen med Jesus. Och alldeles innan vår lilla berättelse kommer in så citerar Markus att Jesus säger ett varningens ord om de skriftlärda, därför att, och lyssna, de äter änkorna i husen och ber långa böner för syns skull. Ja, man kan väl tänka att de krävde skatt, de ville ha in avgifter, och precis när det är där jag konstaterat så kommer berättelsen om den här änkan som just är offerad med att lägga sin offergåva, de 2 slantarna. Trons kraft är vårt tema. I morse i söndagsintervjun så hade intervjuaren besök av förre kartellmedlemmen. Nu heter han Sebastian Staxet. Han heter något annat som artist, va? Heter något annat. Ja, det var ju en vild man som ställde till det med diverse olika saker som gjorde att han hamnade i fängelse. Han har mött Jesus. Tron hade kraft att förändra människans livssyn, inriktning, val av sammanhang, val av umgänge och val av uppgifter. Lyssna gärna på den intervjun så känner ni nog lite glädje, tror jag. Men nu är vi alltså i templet i Jerusalem. Det nyrenoverade, vackra templet som tar emot besökare från norr och söder i det heliga landet. Vi är i en avdelning alldeles vid kvinnornas förgård uppenbarligen, för det var skattkammaren. Och man kan läsa sig till att i den här skattkammaren så fanns det inte mindre än 13 olika offerkistor. Och där kunde man då ge sina avgifter och betala eller ge sin gåva för templets utrustning och allt vad som kunde behövas. Och där kommer nu en kvinna. Hon har fått livet naggat i kanten på massa olika sätt. Uppenbarligen genom att hennes man har dött. Hon är änka. Och så är hon väldigt fattig. Och det kan ju tyda på att det fanns ingen ytterligare familj runt henne. En son eller något annat som skulle kunna bistå. Det verkar lite tveksamt i det fallet. Hon kommer nu med sitt naggade liv. För hon har genom sin tro hittat en plats att gå till. Hon har genom sin tro hittat ett sammanhang för detta liv som i och för sig är så naggat i kanten. Och hon skulle kunna betecknas som en loser. Den plats hon har hittat, det är templet. Det är Guds hus. Och det är hela det där rummet som liksom andas Guds närvaro och som förklarar för var och en som vill vara där inne en stund att du är omsluten på alla sidor av världens skapare. Hon har hittat sin plats. Och där är hon nu omgiven av all gudomlighet, av all gudomlig barmhärtighet och nåd och försoning. Hon är i templet, för det är hennes plats. I detta fattiga liv så har hon en plats där hon får möta livet och tillvaron skapare. Hon är där, hon tar emot och hon är också där för att ge av sitt lilla. Jag tycker om att tänka på det där, att tron ger oss ett sammanhang, den ger oss ett samband för vårt dagliga liv och våra ögonblick här på jorden. Och i episteltexten som ni nyss hörde, där finns ju ett sånt vackert samband beskrivet. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Alltså jag sa att det är en väldigt vacker syn och ändå känner jag att vi är helt torr i munnen. Vad är det här? Templet för hennes del, kyrkan och gudstjänsten för vår del är en sån där plats där vi får fatt på det här sammanhanget. Mitt liv är inte enbart det som äger rum vid frukostbordet eller vid jobbet eller i skolan eller när jag råkar sitta på en kyrkbänk här. Mitt liv hänger ihop med mycket, mycket större. Och det hjälper tron mig att få kläm på. Tron öppnar mina ögon för en värld som har andra kvaliteter än den värld som är vårt vanliga livsrum, så att säga. Här får vi upptäcka att vi hänger ihop med en skapares avsikter. Det är någon som har sagt till dig, du ska leva i den här skapelsen, du ska bruka den, du ska bevara den. Jag kröner dig med nåd och barmhärtighet. Så varsågod, du har ett samband med någons förtroende, med en gudomlig förväntan. Du hänger ihop med det. Kvinnan i templet hängde ihop med det. Hon hade hittat sin plats och där ville hon vara med sina små slantar. Trons kritiker vill ju ibland göra gällande att alla vi som nu låter oss kallas troende, vi är de mest inkrökta dumskallar som finns på denna jord, som inte har förstått att det där med Gud och religion, det är bara nonsens. Tyvärr kan ju tron ibland missförstås / missbrukas så att det verkligen verkar som vi är otroligt inkrökta och gammeldags. Men i sig är det precis tvärtom. Tron öppnar perspektiv. Tron vidgar vår värld. Tron säger till oss att okej, du lever i Linköping eller i Sverige, men du har också ett samband med Indonesien, med Kongo Brazzaville eller Kongo Kinshasa. Det hänger ihop. Guds skapelse och du är en del av den. Så var det för änkan och så kan det också få vara för oss. Markus kallar henne en fattig änka och det gjorde ju Jesus också. Det är lite lurigt med den här typen av epitet. För eftersom vi inte har någon namn på den här kvinnan och vet varifrån hon kommer, så blir det liksom att hela karaktäristiken för denna dam blir att hon är fattig och att hon är änka. Det finns förmodligen väldigt mycket mer som man skulle kunna beskriva henne med. Men Markus består ju oss inte med det. Jag tänker att det finns en annan risk. Att hon löpte den risken när hon var där nu bland de här lite mera välbemedlade männen som uppenbarligen också befolkade skattkammaren med det här tillfället. Det finns ju en risk att någon där, eller några där, skulle ha tänkt och till och med sagt: hon är inte rik. Hon hör inte hemma här. Gränsdragningen, uteslutningen, markeringen av att vi är annorlunda, och framförallt är du som den fattiga änkan väldigt annorlunda, så det vill vi inte ha med att göra. Vi vet inte om något sånt hände. Vad vi vet, det är att han som kallas för konungarnas konung, han som kallas för herrarnas herre, han som kallas för ordet genom vilket allt har blivit till som är till, han tänker inte så i alla fall. Han säger inte till henne: du är inte rik, så du hör inte hemma. Det är precis tvärtom. Det är hon som får bekräftelsen. Det är hon som får krediten. Det är hon som betraktas som det goda föredömet när han drar sig undan tillsammans med sina lärjungar. Hon är änka, hon är fattig, men hon har plats. Hon har värde, dignitet, tyngd och en god närvaro. I myllret av människor där i templet så rör sig en kvinna som här betraktas som änka och fattig. Det är yttre omständigheter för hennes liv, och de yttre omständigheterna gör ju ibland att människor som har just de omständigheterna blir väldigt mycket utanför, blir väldigt oansenliga på något sätt. Och så skulle det kunna vara för henne också, kanske i betraktarens ögon. Men denna i så fall oansenlighet till trots, så får den inte henne att stanna hemma i skymundan och skämmas för att det är så uselt, och för att livet är så naggat i kanten, och för att hon har så små resurser, och för att hon duger så lite till. Hon sitter inte där hemma och håller på sitt och kurar och sörjer och meddömkar sig. Hon träder fram. Häftigare än procession med nattvardstjänarna här nyss. Hon trädde fram och hon tar plats. Och det finns en där som tar in bilden av henne i ögonen, men framförallt också i hjärtat. Ända in i hjärtat, ända in i kärleken. Att den blicken får henne att växa. Hon tar plats och hon har hittat ett sammanhang. Hon tar plats därför att hon har hittat en plats att vara på och bli bekräftad på. Hon har ett centrum, dit vill hon, och där blir hon bekräftad. Där finns en tillit. Kanske hon tänker ungefär så här: att du Gud som är allting skapare, här är mina sista slantar, du får ta hand om resten. En förtröstan. Tron ger tillit. Tron ger förtröstan. Och ursäkta. Det gäller också i vår tid. Vi är ju inte i samma bryderi som hon. Men just nu har vi i vårt land ju en situation som är lite rörig och är lite oroskapande. Hur ska det gå? Vad blir det med framtid och ledning och så? Jag tänker inte att det är kyrkans roll att förringa allvaret. Men jag tänker att det verkligen är kyrkans roll att tanka in tillit i samhället och samhällsapparaten. Det är kyrkans uppgift att visa att det finns någon att förtrösta på. Det finns någon att vända sig till som har omsorg om änkor i Jerusalem och om svensk politik och kultur. Hon kunde ha stannat hemma. Hon kunde ha sparat sina slantar och kanske köpte en liten mjölk eller sådär. Hon kunde valt att leva inkrökt i sig själv. Inget av det väljer hon. Vi i moderniteten, vi har ju hur många lockelser som helst att bli just inkrökta, att leva i vårt eget rum, i vår egen vardag, att satsa på oss själva. Många lockelser att satsa på vår dignitet, förstärka vårt värde, förstärka vår position, förstärka vår lycka, vår framgång. Erbjudanden och metoder finns i mångfald om sån livshållning. De är hjälpsamma och de är glassiga. Vår kvinna i den här berättelsen, hon valde bort allt det där. Hon valde bort inkrökheten i sig själv. För tron gav henne en riktning. Inte enbart åt i templet, utan en livshållning, en utgivandets riktning. Hon ville ge. Hon ville vara nära. Bra. Att det här var slut. Nu så. Tron gav henne en riktning, alltså att vara utgivande och att vara betjänande med det lilla hon hade. Alldeles i slutet av ett av Jesus stora tal. Det är några utgivande, tjänande människor här. Tack. Så säger Jesus om just den livshållningen på det här viset. Så du ska få höra, det här är ju roligt. Jag var hungrig, ni gav mig att äta. Nu skulle jag kunna säga, jag var törstig, någon ska ge mig att dricka. Han säger också, jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Alltså trons kraft som får, citat, härja fritt i vårt liv. Gör saker och ting med oss. Så att ögonen öppnas, perspektiv vidgas och vi förstår att vi hör hemma, inte bara i vår egen värld, i vår inkrökthet. Vi hör framförallt hemma i den stora gemenskapen, i samhället, bland grannarna och i kyrkan. Tron ger en riktning utåt. Det är därför kyrkorna i Sverige under många år har bråkat för att vi ska få en u-hjälp som är värd namnet. Det är därför kyrkorna i Sverige bråkar för att flyktingar ska få stanna. Det är därför kyrkorna i Sverige bråkar för att vi ska ha rätten för familjer att förenas till exempel i vårt land. Och det är därför, tänker jag, som Ekumeniakyrkan under fastan nästa år kommer att ha en klimatfasta. Tron ger oss en riktning och ett ansvar. Och den... Tack du, jag tar gärna nu. En applåd för Emma. Ja, Staffan var på väg också så han får lite del av den. Och i dessa kyrkor så har många valt att ge sin tid åt till exempel barnen som satt här nyss. Eller åt att spela, eller åt att städa denna kyrka, eller åt att skriva i medljus, eller åt att sitta i styrelsen, eller gett sitt liv till andra uppdrag och sammanhang därför att tron gav en riktning. Det är härligt med myset hemma, men det är också väldigt härligt att få vara där i det utåtriktade och känna att också min allra minsta lilla slant, min allra minsta lilla talang, min allra minsta lilla gåva fyller en roll i det som är Kristi kyrka. Här får vi aldrig tänka och säga, du kan så lite så du duger inte. Det är portförbjudet. Här sägs det precis tvärtom. Kom med det du är. Kom med det du har och ge. Inte framförallt åt en organisation utan du ger det åt kyrkans Herre Jesus Kristus. Tron ger kraft till nya prioriteringar. Ja. Tron ger kraft till ditt liv i enkelhet. Tron ger kraft till uppbrott. Och tron ger kraft till en ny människosyn. Amen.